Då får jag be församlingen resa sig upp så ska vi läsa dagens evangelietext som är hämtad ur Matteus evangeliet kapitel 3 verserna 11-12 och det är på sidan 678 i de här röda biblarna. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vete i sin lada, men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Gud, hjälp oss att ta vara på det som är ditt ord. Hjälp oss att höra ditt ord, ditt budskap och ditt tilltal till oss idag. Hjälp oss att upptäcka tonen från dig, tonen från himlen in i våra liv. Amen. Kanske trodde ni, liksom jag, när ni hörde det här temat, vårt dop, att det skulle vara en sån där vacker text om en duva och ett budskap om att vi är Guds älskade söner och döttrar. Men ack, så fel vi hade. Istället så fick vi den här texten som är liksom en ganska saftig en. Som inte är liksom bara helt lättsmält. En text om kastskoven och elden som aldrig ska slockna. Så jag tackar för det. Jag tackar för den här söndagen. Och så ska jag försöka säga någonting om det här med synd och dom. Men först så kanske vi behöver träna på att se vad som också finns här i den här texten. Förutom de här agnarna som ska brännas. För risken är att vi bara hakar upp oss på domen. Det är det enda vi ser i den här texten. Och så liksom kanske vi piskar upp en inre rädsla som gör att allt annat det liksom bara försvinner. Eller så är vi så trötta på den där typen av skrämselretorik att vi liksom bara slår av. Vi liksom blottar tanken på en evig eld. Så, låt oss titta närmare på den här texten. Det är Johannes döparen som talar. Och han är liksom som ett förband kan man säga. Som liksom laddar upp inför själva huvudnumret. Några här kanske var på Håkan Hellström. Benjamin Ingrosso igår. Då är liksom, han har ett förband innan som liksom försöka gasa upp stämningen så att sen när Benjamin kommer in, då är publiken liksom så redo för huvudnumret. Och Johannes han säger så här, det kommer en efter mig. Och han som kommer efter mig, han är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Så otroligt mäktig är han. Och han ska komma med Guds vind och Guds eld. Och han ska gallra och rensa. Och jag tänker mig att Johannes är lite som en dramatisk tv-predikant. Som liksom tar i från tårna. Och så målar han upp en bild av hur Messias ska vara. En bild som kanske ganska mycket liksom är baserad på hans egna förhoppningar om Messias. Och utifrån den bilden som han målar upp här så kan man lätt tro att Jesus ska vara den där bombastiska guden. en stark ledare som liksom ska i en enda explosion av makt och härlighet liksom förvandla jorden i ett enda slag. Men vi som har läst lite mer om Jesus vet att när han kommer så kommer han som ett litet spädbarn. Det är det som har hänt i de här två kapitlerna innan i Matteus evangeliet. Han föds liten och sårbar med ett pris på sitt huvud. Så han är utsatt. Så är liksom Jesu entré in i den här världen. Och det som händer precis efter den här texten, det är Jesu dop. Och då ställer sig Jesus ödmjukt inför Johannes och ber om att få bli döpt. Ett omvändelsedop. Omvändelse från vad då kan man ju tänka sig, för att han är ju Gud själv. Men Jesus verkar inte identifiera sig med den där guden som kommer liksom med domen i högsta hand, infarandes på det sättet. Utan han verkar mer identifiera sig med de människorna som själv behöver omvändelse. Som själva står inför domen. Han visar att hans fokus är mer på att samla än på att bränna. Hans fokus är mer på att rädda än på att döma. Jesus älskar. Det är hans första och största fokus. Så han ställer sig sida vid sida med alla oss som är i behov av nåd och barmhärtighet. Och vi kanske inte riktigt anar den storheten i den här texten, men om vi läser vidare och framför allt om vi läser den stora bibliska berättelsen så ser vi att Guds fokus och Guds hjärta för världen, det är så enormt fokuserat på att samla, att rädda, att älska. Att det måste få lov att innefatta ännu fler. Det måste omsluta ännu fler. Och det finns ett fantastiskt fint exempel på exakt det här i en av de andra föreslagna texterna för den här söndagen. Men det exemplet tar vi snart. För nu till detta med elden. När vi läser såna här texter som den som idag så kan det liksom vara lite svårt att reda i vad betyder det här för mitt eget liv? Eftersom vi idag inte talar så ofta om synd och dom i särskilt explicita termer ifrån en sån här talarstol. Visa av erfarenhet ska sägas. För rent historiskt, när det har gjorts, så har det lett till att människor uppfattar Guds fokus mer på att döma än på att rädda. Så explicita korrigeringar i människors liv har bättre förutsättningar att landa väl i personlig vägledning än härifrån. Men om vi nu inte ska liksom bara helt ducka för det här ämnet så kan man närma sig det genom att säga så här, hoppas jag. Om vi definierar synd som att missa målet, så säger predikanter ganska ofta. Då behöver vi liksom konkretisera vad det här målet vi talar om. Vad innebär det egentligen? För definitionen är ju bara bra om vi är på det klara med vad målet är. Vad är det vi har att sikta mot? Och inom filosofin så brukar man säga att om något är riktat mot ett mål så är det teleologiskt. Det vill säga ändamålsbestämt. Människan är en teleologisk varelse. Men även annat i skapelsen har också den liksom inbyggda rörelsen i sig. Och Aristoteles, han exemplifierar det här med att säga om olika sakers ändamål. Till exempel att ett ekollon har som ändamål att bli en ek. Det är dess mål, det är dess tellos. Och ett äppelträd har som mål att bära frukt. Och om vi vet att det är det som är målet så kan vi också agera gentemot äppelträdet så att det bär frukt. Vi kan se till att det får sol och vatten, att det beskärs med jämna mellanrum. Och när vi frågar oss, vad bör vi göra med äppelträdet? Jo, agera så att det bär frukt. För det är dess mål. Vad är då vårt mål? Och som mänsklighet så är vi inte helt överens om det här såklart. Men utifrån en kristen världsbild så är vi skapade av och till den skapare som uppenbarat sig i Kristus Jesus. Vårt ursprung och vårt mål är Gud. Och ni kanske sitter här och känner att det där är så banalt. Det där är så självklart och basic så att det liksom... Det är på något sätt svårt att ta på allvar. Men om vårt mål är Gud, då är vårt mål att älska honom. Att låta sig älskas av honom. Och att låta den kärleken helt genomsyra vårt liv. Och det är inte så lite. Och så kan man ändå fundera på, men vad betyder det för hur vi bör leva? Jo, precis som äppelträdet bör vi leva så att vi bär frukt. Det är effekten av ett liv tillsammans med och riktat mot Gud. Och vad är frukten? Jo, frukten är dygderna. Och i kristen tradition skulle man kunna säga tro, hopp och kärlek. Man skulle också kunna säga att frukten är andens frukter. Och de är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Om detta är vårt mål, då är synd när vi missar detta mål. När vi inte lever i riktning mot Gud, när vi inte bär den frukt vi är skapade till. Låter jag som en dramatisk tv-predikant? Jag hoppas inte det. Men om så är fallet så är Jesus oändligt god. Det är det jag tar rygg på. För några av oss kanske känner så här att det liksom är ovant och man känner någon form av obehag inför att försöka leva upp till någon form av ideal. Vi vet ju att vi kommer att misslyckas. Vi vill inte höra om saker som behöver liksom beskäras i våra liv. Vi klarar inte att leva upp till något storslaget. Och det behöver vi inte göra heller. Men idealet kan också säga något om vem vi vill vara. Inte bara vem vi borde vara, som ett ok, utan vem vill jag vara? Vilken typ av människa önskar jag bli? Och det kan vara något gott att ha det att sikta mot, att ha någonting att sträva efter. Och det handlar inte om perfektion, men om att ändå försöka. Jag läste en text av Joel Halldorf och han skrev om vår samhälle.